Gott att se er. Charles Spurgeon kanske ni har hört talas om. Jag tar lite historier omkring honom ibland. Han är en spännande gammal förkunnare och evangelist. Död sedan många år. Mest känd på 1800-talet från England där han predikade för tusentals. Och väldigt många fick uppleva Guds tilltal in i deras liv. Deras liv blev förvandlade många gånger. Bara rent av att höra hans predikningar, hans ord. Och vid ett tillfälle när han var på New Park Street i London där han var pastor så predikar han så att en man som kommer förbi där och har spriten med sig och ska bara liksom iväg för att få i sig den här spriten så hamnar han utanför kyrkan där det är trångt och fullt av massor är på väg in i kyrkan. Så han tränger sig fram och tänker jag måste få se vad det här som pågår här. Så han tränger sig in och så kommer han in. Och precis när han kommer in genom dörrarna och ser liksom att han är i kyrkan och att det står en man och förkunnar. Då vänder sig Charles Spurgeon mot hans riktning och säger det finns en man här och du har en spritflaska med dig och dina motiv är inte goda. Och han blir alldeles tagen på sängen av det där, skakad, upprörd, stannar kvar, lyssnar på predikan och ger sitt liv till Jesus. Vid ett annat tillfälle står Charles Spurgeon och predikar och en kvinna, prostituerad kvinna som är less på sitt liv. Känner jag ska gå och hoppa från bron. Passerar kyrkan och när hon passerar så går hon in och så hör hon hur Charles Spurgeon står och predikar om den prostituerade kvinnan som grät över Jesu fötter och torkade hans fötter med sina tårar och med sitt hår. Och då säger han, och hans tema är, ser du den här kvinnan? Och när hon hör det så ser hon sig själv, hur hon är, hennes liv. Och hon ser också Guds nåd i nästa ögonblick utifrån predikan. Och hennes liv blir förvandlat och hon ger sitt liv till Kristus. Vid ett åter ett annat tillfälle på en måndagsbön. Det hade man på den tiden. Man bad ofta och mycket. Och hade ett möte på en måndag. Charles Spurgeon står och predikar. Inkommer en man. Och när han ser honom så vänder han sig direkt. Han avslutar sin predikan så säger han, pekar han på honom rakt och så säger han. Du har de handskar du har på dig just nu. De är inte dina. Du har tagit dem av din arbetsgivare. Och så låter han det vara. Och den här mannen blir skakad. Han kommer efteråt, söker upp Spurgeon i sakristian och säger, ja det är sant, det är jag och jag har tagit de här handskarna av min arbetsgivare. Snälla, jag ska aldrig göra om det mer. Säg det inte till min arbetsgivare. Varför berättar jag de här exemplen? Jo, det är för att Guds ord när det talas, det är skarpare än något tveeggat svärd. Det skiljer led och märg. Det skiljer ande och själ. Det går liksom rakt in i en människa. Guds ord är ett profetiskt ord. Det vill säga det bär Guds kraft och laddning. Guds närvaro i sig. Så att när det träffar en människa in i hjärtat så har det sån kraft så att det kan frigöra en människa från det som binder. Det kan frälsa en människa från den synd hon bär på, den skuld hon bär på. Det kan befria en människa från onda makter till och med. Därför att Guds ord är sånt. Och när vi talar om att höra Guds röst, att förstå vad han säger, så handlar det om att uppfatta vad är det Gud talar i sitt ord primärt. Vad är det Gud säger i sitt ord? Vad gör Guds ord med oss när du och jag lyssnar till det? När vi tar in Guds ord. Och när vi ber Guds ande om att få förstå vad ordet säger. För om ordet är inspirerat av den helige ande. Då är det också anden som är den suveräne uttolkaren av vad ordet betyder. Eller hur? Så när du och jag läser Guds ord, när vi går till en predikan en söndag så här. Så ska vi be om att Guds ande får visa oss vad det är som står i ordet. För det är ordets kraft. Har du tänkt på det att i apostlagärningarna, när det berättas om den första församlingen, så är det ju fantastiska händelser som inträffar och det är under och tecken och det är stora samlingar och människor kommer till tro. Men hur sammanfattas det? På flera ställen i apostlagärningarna står det och ordet hade framgång. Intressant. Vad var det som hade framgång? Var det människor? Var det Petrus och apostlarna? Nej, det var ordet som hade framgång. Och jag tror att vi behöver uppgradera vår syn på ordet. Jag tror att du och jag behöver be Gud ärligt och uppriktigt om. Jag behöver det. Jag tror att vi alla behöver det. Att förstå att ordet har sån sprängkraft. Så att det kan verkligen nå ända in, längst in, där en människa har satt upp sitt försvar som allra hårdast. Den mur som ibland skiljer hjärtat från övriga delar av människan, va? Där kan Guds ord tränga in. Och därför tror jag att när vi idag talar om att höra Guds röst och talar om den profetiska gåvan som jag ska försöka göra, så handlar det om att Gud ska få tala med sitt levande ord. Och det är primärt bibelordet. Men Bibeln är också tydlig på att det finns många sätt Gud talar på. Och därför så brukar det sammanfattas med också bland annat den profetiska gåvan. Gud talar på massor med olika sätt så att han ska nå in med sitt ord i ditt och mitt liv och livet ska få börja spira. Guds kraft ska få komma in, Guds kärlek ska få komma in och ta plats i ditt och mitt liv. Jesus är klar över en sak i Johannes 10, vers 27, när han talar om att vi är får och han är den gode herden. Då säger han, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Mina får lyssnar till min röst. De känner mig och jag känner dem och de följer mig. Alltså vad gör ett får? Ett får lyssnar på herdens röst. Och det är nästan bara herden, eller egentligen alltid bara herden den lyssnar till. Kommer någon annan och försöker ropa på fåren, kan de möjligen röra lite på huvudet och visa ett visst intresse. Kommer herden, behöver han nästan inte ropa på fåren. Ser de honom eller hör att han är i antågande så kommer de. Därför att fåren känner herden. Och herden känner fåren. Och jag tror att den här bilden är viktigare än vad vi tänker. Om vi är får, om du och jag är får i Guds fårflock, så handlar det primärt om för dig och mig att försöka urskilja herdens röst. Att faktiskt höra vad Gud säger. Inte bara gå runt i det här livet och ibland tänka att herden fixar nog till det när jag ramlar ner i någon klyfta eller fastnar i ett kärr. Han löser nog det, för han bryr sig om mig. Poängen är ju att herden alltid talar och leder oss. Bibeln är tydlig på att Gud talar genom sitt ord och han talar genom sin ande på olika sätt in i våra liv. Men det var någon som sa så här, Gud talar med viskningar, inte rop. Gud är sällan högljudd. Har du lagt märke till det? Jag har i alla fall lagt märke till det och det irriterar mig. Jag blir irriterad ibland. Jag tycker att Gud ska vara tydligare, att han ska tala högre, att han ska få mig att fatta vad det är han vill säga så jag slipper att liksom gå så nära. Så att, vad säger du? En gång till, vad sa du? Va? Jag hör inte. Och så hör jag ändå inte. Men vet ni, jag tror att det är en poäng med det. Jag tror att Gud talar genom den stilla susningen som till Elia på Karmel. Jag tror att Gud talar ibland i gåtor och i bilder och i subtila tankar som vi inte riktigt kan sortera på en gång. Därför att han vill att vi ska gå nära. Så att vi står nära hans mun och hör vad han säger. Om Gud alltid skrek som jag gör nu, då vore väl ingen match, eller hur? Vad ska vi med honom till då, mer än att han får leverera de svar vi behöver hela tiden? Är du med? Jag tror att Gud är ute efter relationen till oss. Att hans ord är fullt av kraft och liv handlar inte om att ja, tal, skrik nu då Gud så vi vet. Är det höger eller vänster? Hallå! Nej, utan det är Gud, ja, han vill gå med dig och mig. Han vill ha relationen med oss. Så därför vill han att vi kommer nära och lyssnar. Det är därför Gud ofta talar i det tysta, min vän. Det som vi har så fruktansvärt svårt med i vår tid. Vi är ju aldrig tysta. Framförallt inte pastorer. Vi talar ju hela tiden. Och har vi, skulle vi vara hemma själva, du och jag, sätter vi på radion, sätter på musik, sätter på favorit tv-programmet eller vad det nu är. Om Gud ska nå våra hjärtan så tror jag det är viktigt för oss var och en att hitta den platsen där jag faktiskt lyssnar till Guds röst. Det är inte alltid så att jag, när jag så fort jag då lyssnar så, nu måste du Gud säga ett antal saker här. Han vill vara med oss. Varför får Gud aldrig dricka kaffe med oss? Förstår ni vad jag menar? Varför ska han alltid ha ett ärende till oss? Varför ska ni i alla lägen jag söker honom svara på mina frågor? Tänk vad tragiskt livet blir om jag skulle säga till min fru varenda gång vi träffas. Ja, nu hoppas jag du har svar på mina frågor. Och så börjar vi. Ja, hon häller upp kaffet eller jag häller upp kaffe. Så, nu svarar du på mina frågor, va? Och så rabblar jag upp mina frågor. Sen dricker jag klart kaffet och går därifrån. Det blir vansinnigt tråkigt. Vilken underbart tråkig relation. Relationen handlar ju om att jag lär känna vad den andra både tänker, känner, upplever. Vi delar livet, vi delar stunden tillsammans. Vi kanske sitter med kaffekoppen tillsammans ute på altanen och är tysta en stund. Fantastiskt. Ärendet är inget annat. Jag vill vara med min fru. Och då tänker jag, varför får Gud aldrig dricka kaffe med oss? Varför har vi alltid hundratals frågor vi ställer honom och som han måste svara på? Ibland tror jag att om vi ska växa i att urskilja Guds röst så måste du och jag åtminstone ha den viljan och inriktningen att vi faktiskt är med honom så ofta vi kan. Att vi räknar med att vara med Gud än vad vi håller på med. Det måste inte alltid vara ett ärende vi har med honom. Vi är med honom. Och ju oftare jag är med honom, ju lättare kommer jag att uppfatta när han säger någonting till mig. Och den profetiska gåvan och att på något sätt höra vad Gud säger, både genom Bibelns profetiska ord och genom den helige anden när han viskar någonting i vårt inre. Det handlar om att krypa nära Jesus. Ingenting annat är viktigare. Kommer ni ihåg något annat av den här predikan så är det det. För det är bara när jag är nära honom som jag kan höra vad han viskar. Ibland tenderar vi, och det vet vi, jag tror inte den risken är stor här. Men vi tenderar ibland att när vi kan renodla någonting i den liksom, livet med Gud. Och så hittar vi en metod och så renodlar vi den. Då tenderar vi att gå längre från Gud. Därför att vi tar tekniken och metoden. Och så gör vi det till en grej. Så här går det till att lyssna in Guds röst. Och så har vi en metod exakt för hur det går till. Det handlar alltid om närheten till Jesus. Det profetiska ordet får oss att vilja vara nära honom. När någon eller du eller jag får ta emot en hälsning från någon som kommer från Gud. Vad gör det i dig då och mig? Nästan alltid om det är Guds tilltal. Får det mig att vilja krypa närmare Jesus. Gud, bryr du dig så mycket om mig så du skickade honom eller henne att säga det till mig. Tack Jesus. Det är inte tack du för att du sa det här. Åh vad du är bra, jag måste vara med dig oftare. Utan det blir tack Jesus att jag fick det här ordet nu. Att jag får vara med dig. Gud talar till dig och mig. Och vi kan lära oss att lyssna till hans ord. Han är sällan högljudd, men han viskar. Bibeln är full av änglauppenbarelser, av drömmar och syner. Ja, det finns där. Men det är ofta fyllt av frågor och gåtor där också. Det är ofta de funderar, de som får en änglauppenbarelse. Vad betyder det här? Och man måste krypa närmare Gud för att förstå. Närmare hans ord för att förstå. Det är aldrig, ja, nu klarar jag mig. Nu behöver jag inte Bibeln längre. För nu hör jag ju Guds röst. Det finns inte. Inte i relationen med Jesus, inte i den kristna tron. Det är alltid att komma närmare honom och att förstå vad han säger. Paulus säger ju i Korinthierbrevet så här. Sträva efter kärleken. Sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt gåvan att profetera, eller profetians gåva. Varför är den så viktig enligt Paulus? Varför säger han så? Glöm inte kärleken nu. Nu är inte det här i första hand en predikan om kärlek. Men utan kärlek, ingen fungerande profetia. Inga tilltal från vår Herre som sätter sig, som tar på riktigt utan kärlek. Men varför säger han att profetians gåva är så viktig? Jo, lyssna på vad han säger i fortsättningen, vers 3. I kapitel 14 i första Korinthierbrevet. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Hörde du? Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Halleluja. En fantastisk gåva som om du längtar efter den så ska du, min vän, be om den. Jag kan gärna be med dig här idag och våra förebedjare också om att få ta emot tungotalets gåva som en fantastisk gåva som bygger upp oss. Den skulle jag inte vilja vara utan. Och Bibeln verkar säga att alla som ber om den och vill ha den kan få den. Det är inte enda tecknet på att man har den helige ande, men det är en gåva som vi får av den helige ande. Fantastisk gåva. Men, säger han, ännu hellre att ni profeterar. Hör ni igen? Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Så Paulus är ganska tydlig här. Det handlar om uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Profetians gåva är viktig därför att vi talar till varandra och till församlingen och ger det som där och då behövs. Om jag skulle predika för er nu i tungor så skulle inte det ge er så mycket. Det skulle kunna ge någonting om jag stoppade nu och då och någon annan översätter det jag talar i tungor. Då blir det till uppbyggelse. Därför att då får det plötsligt betydelse för er, eller hur? Men poängen med tungotalet är att det bygger upp mig själv för det mesta. Men ibland bär det ett profetiskt budskap i sig. Så då ska det talas ut tydligt. Och det ska tolkas av någon. Så att församlingen blir uppbyggd. Det är därför inte jag tror så ofta att vi ska tala tungor bara rakt ut hur som helst i mikrofon eller sånt. Jag tycker inte det är en rätt kultur. Jag tycker inte det är rätt användning av gåvan. Däremot vet jag att det händer att det bär fram budskap rakt genom högtaleriet i tungotal. Därför att det blir till uppbyggelse. Det blir en uttydning, en tolkning. Och då tjänar det verkligen sitt syfte. Men profetian bygger upp, uppmuntrar och tröstar, säger Paulus. Några grundläggande saker. Om vi är ett får. Om du och jag är ett får. Känner du det som en fårskalle? Jag hoppas det. För det är vad Bibeln säger. Vi är alla fårskallar. Då måste vi någonstans lita på att Gud talar. Och att han vill tala. Han gör det. Han gör det ofta till dig och till mig. Jag tror att de flesta av oss känner det nu och då. Hör det nu och då. Att Gud faktiskt talar. Men jag tror att vi måste på något sätt förstå det utifrån Guds ord. Att den gode herden vill tala till sina får. Och att han gör det kontinuerligt. Det är inte så att Gud är tyst i 10 år. Och sen plötsligt en dag så hör du hans röst. Gud talar kontinuerligt. Det kanske inte alltid är precis som jag sa. Han gillar att dricka kaffe med oss. Ibland är det bara att Och ibland är det ja. Och andra gånger är det nej. Säger du. Åter andra gånger har han något viktigt att säga till oss. Så ibland vill han bara vara där med dig och mig. Men låt oss utgå från att Gud talar. Jesus kallas för ordet. Han talar ju ständigt. Frågan är om jag lyssnar. Det andra vi kan faktiskt behöva öva på, det är ju att varva ner. Det är ju att slå av på takten. Det är ju att inta en ställning där jag faktiskt är redo att lyssna. Jag tycker det är alldeles för sällan jag får till det där riktigt. Och det handlar inte om att jag måste sitta still på en stol, rak i ryggen, titta rakt fram. Nu, Herre, är jag redo att lyssna. Utan det kan ju vara massor av olika sätt att göra det på. Du kanske går din promenad, du kanske sitter i bilen till jobbet eller vad du än gör. Poängen är du där? Kan du varva ner? Kan du säga till Herren, nu jag lyssnar. Vill du säga någonting nu så är jag redo. Att inta den hållningen, att vara lyssnande. Och sen min vän, att öva oss i att verkligen bli stilla. Alltså ge plats för stillheten. Läs Guds ord, min vän. Om vi vill bli duktiga på att urskilja Guds röst så måste bibelordet få finnas med oss. Det går inte på annat sätt. Jag säger ju inte det här nu för att ge er dåligt samvete eller mig själv dåligt samvete eller någonting, utan vi vet att Gud talar genom sitt ord. Och ska jag höra hans röst, ska jag slipas i det, så behöver jag läsa hans ord regelbundet. För så hör jag honom tala. Jag behöver be regelbundet på massa olika sätt, på det sätt som passar dig. Be, lyssna till vad Gud säger, och bön är alltid tvåvägskommunikation. Att lyssna in vad han säger till oss. Att vara stilla. Skriv gärna ner det du hör. Jag har använt böneböcker ibland i perioder, men jag har en bunt hemma genom åren som jag liksom har använt. Ibland har jag skrivit mycket på kort tid och ibland har jag inte skrivit alls någonting på lång tid. Men använd gärna sånt. Skriv ner det på det sätt du tycker att det passar dig. Därför att det hjälper oss att komma ihåg. Det slipar oss. Det får oss att gå tillbaka och kunna tacka Gud för att han talar ju i våra liv. Jag ser ju att han agerar. Tänk att han är trofast, denne gode herde, mot oss, sina barn. Och ta vara på tiden när du är ensam. Ta chansen att lyssna lite extra, som vi sa nyss. Nyckeln till att vara ett får, det är inte att be Gud tala högre. Det är att själv bli tyst. Och det är bland det svåraste vi har. Så vi kanske får be om gåvan att vara tysta ibland. Jag tänkte vi skulle få öva på det om en liten stund. Efter predikan. Men hur gör man då? Hur är detta med profetia? Ja, som jag sa och som jag gav exempel på utifrån Charles Spurgeons liv, så är det väldigt nära förknippat med Guds ord. Och förknippat med predikan, evangelisation, där Gud är tydlig, där han talar genom sitt ord och når in i människors liv. Det är Guds profetiska ord också. Men också väldigt tydligt att det är en gåva som vi har läst om här nu. Det är en förmåga att ta emot och förmedla övernaturlig uppenbarelse som jag inte annars skulle veta om. Och att förmedla det till uppbyggelse, tröst och uppmuntran. Det är också en gåva som vi får ta emot. Och det är så tydligt i Bibelns ord att det här verkar finnas tillgängligt för alla. Är du ett Guds barn? Tror du på Jesus Kristus? Har du tagit emot honom i ditt hjärta? Då bor den helige ande i dig. Och då kan du också höra Guds röst i ditt liv. Då kan du också få höra honom tala och förmedla ord från den helige ande. Långt ifrån alla kommer ha en profets tjänst. Ibland skiljer man på gåvor och tjänster. Alltså har man en tjänst, då är man ofta där och väldigt tydligt offentlig också. Så att man vet att den här personen förmedlar ofta ett profetiskt tilltal. Men det är långt ifrån alla som har en profets tjänst idag. Det finns de som har det och vi behöver dem i församlingen. Låt oss be om det. Men vi behöver alla förstå att Gud använder oss i profetians gåva och att vi kan få växa i det och lära oss använda och bruka den. Det är en tillgång som du och jag har. Ni kan alla profetera, säger Paulus i kapitel 14, vers 31. Ni kan alla profetera. En ni sänder så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Ni vet, precis som jag, att i Korint var det lite oordning. Korint var en oordningens församling. Man profeterade högljutt åt alla håll och ingen visste vem som sa vad. Och man stod upp och talade i tungor en efter en och ingen uttydde. Det blir ju kaos. Vem blir uppbyggd av det? Därför Paulus tar exempel på när någon kommer in som är otroende in i församlingen och så står ni där och bubblar i tungor. Vem blir uppbyggd av det? Fattar ingenting. Men om ni profeterar, då talar ni rakt in i hans eller hennes liv och han blir avslöjad och inser att sannoliken hos er bor Gud. Wow! Gud vill tala in i människors liv, in i ditt och mitt liv, i församlingen. Och låt oss be om det. Inte vara så rädda för missbruket så att vi slutar bruka. Tvärtom. Vi ska be om att få fungera i profetians gåva i vår församling. Halleluja. Och det ska vi göra strax. Vad är syftet med gåvan? Ja, egentligen har jag redan sagt det. Jag bara förtydligar det. Det första är att förhärliga Jesus. Därför att vad står det i Uppenbarelseboken 19? Jo, det står så här. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Det kan betyda flera saker. Man är nog lite funderande på vad exakt står det, varför står det så, vad betyder det? Jesu uppenbarelse är profetians ande. Ja, men det betyder bland annat att profetian uppenbarar vem Jesus är. Det jag var inne på för en stund sedan. När jag sa att om jag får ett tilltal från Gud och känner mig upplyft, uppmuntrad, glad och jag dras närmare Jesus, då är det någonting som förhärligar Jesus, eller hur? Det sätter ljuset på honom, inte på den som gav ordet. Då är det någonting som är till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det som är det andra syftet med det här. Hur fungerar profetian då? Ja, så här står det i fjärde Mosebok 12. Lyssna ska ni få höra. Det är Gud som talar om Mose. Hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar med honom ansikte mot ansikte, tydligt och inte i gåtor. Och han får se Herrens gestalt. Hur många av oss är som Mose här inne? Hur många av oss talar ansikte mot ansikte med Gud och får se Herrens gestalt och där Gud talar rakt och tydligt och inte i gåtor? Det är ingen av oss. För vi är inte Mose. Men vi förstår att det som stod där, att Gud talar i drömmar, i gåtor, i syner som behöver tolkas och förstås. Och då måste vi hålla oss nära Jesus. Eller hur? Då måste vi hålla oss nära honom. Höra hans röst, hans viskning. Så att jag inte är döv, så jag inte har sån andlig tinnitus. Så att han kan aldrig tränga igenom det bullret i mina öron. Jag måste ibland slå av och be Gud att komma och tala. Jag måste spetsa mina öron. Och det handlar inte om krav. Det handlar inte så mycket om att du anstränger dig. Det handlar mera om att vila och vara. Hoppas du hör mig rätt. Jag tror att du och jag längtar efter det här än mera. Men vi har ju en tendens att antingen hamnar vi i ansträngningsdiket eller så hamnar vi i det passiva diket och så gör vi ingenting. Det handlar mer om att förstå att jag får vila, jag får vara hos Gud. Lina började den här serien i april med att berätta om hur vi är Guds barn och hur vi måste förstå att vi är älskade och trygga i det. För förstår jag det, då kan Gud få tala hur lite eller hur mycket han vill. Därför att jag är trygg. Jag vet vem jag är. Jag är ett Guds barn älskat av nåd. Och jag kan varken lägga till eller dra ifrån i den nåden. Det är Gud som älskar mig och han talar till sina barn. Sen behöver vi växa, du och jag, i detta med hur vi tolkar och hur vi tillämpar ord vi får. Det finns ord som har framförts som är bedrövliga. Jag har hört om någon som har fått hälsningar där Gud säger, vill jag döda dig om du inte. Vad är det för sjuka budskap? Och allt sånt måste vi bara gå emot. Då ska vi direkt pröva det. Stämmer det med Guds ord? Icke. Kan någon annan bekräfta detta? Icke. Är detta till uppbyggelse, förmaning och tröst? Icke. Och då måste vi dra gränser. Och det finns ju mycket annat som är svårare, såklart. När vi får ett sånt där lite subtilt budskap och vi fattar inte riktigt. Men det låter lite hotfullt och det låter lite konstigt. Det kan ju låta hotfullt för att jag behöver en tillsägelse. Men då ska sådana budskap föras fram till mig och inte offentligt. Om det är till mig eller dig personligen. Gud är aldrig ute efter att krossa oss eller hota oss eller på något sätt ställa oss mot väggen. Det han gör är att han erbjuder sitt levande ord som kan få gå rakt in i ditt och mitt liv och frigöra oss till tjänst för honom. Men det är alltid ett erbjudande. Det är alltid så att Gud talar och vi frivilligt får ta emot det. Det är därför när vi delar Guds ord och hans hälsningar, gör det med öppen hand. Vi måste alltid göra det med öppen. Det här får vi öva på. En del av oss är mer van att dela profetiska hälsningar. Och en del kanske blir lite slarviga. Och gör det alldeles för liksom, ja ni vet, lite gå på ett. Och det får man akta sig för. Där behöver Guds kärlek få komma. Jag ger det med öppen hand. Du är fri att ta den här gåvan. Vill du ha en karamell? Förstår ni vad jag menar? Och så får den som får ordet ta emot den. Om det passar in, om det stämmer med det hjärtat säger och det ordet säger och så vidare. Och vad Gud säger just nu. Det är en jätteviktig bit. Och tillämpningen av våra, av de tilltal vi får, det är inte alltid vi får dem. Det kanske är personen som tar emot ordet som ska tillämpa det också. Det Gud ska låta tillämpningen komma i sinom tid. Det är inte jag har tolkningen på det, utan det är personen som tar emot det. Men ibland får vi tillämpningen också. Och vi kan fråga Gud när vi får ett ord, ett bibelord, en hälsning. Herre, vad betyder det här? Ska jag säga något mer? Och så får Gud tala. Låt mig bara till sist också ge några exempel på hur han faktiskt gör det. Gud talar på massor med sätt och vi ser de olika sätten i Bibeln. Men det är inte så att jag tror att Bibeln är uttömmande på alla sätt Gud talar. Det är ungefär som när han beskriver andens gåvor, Paulus. Det är exempellister. Vi får se några exempel av hur Gud jobbar, hur han gör. Och det är samma sak egentligen med de olika sätt Gud talar till oss. Ett av de sätt som kanske är ganska vanliga, det är att vi ser det. Alltså vi ser det på något sätt på vår inre skärm. När vi blundar, när vi ber, eller vi kanske inte blundar ens, utan jag får liksom en bild. Är ni med? Och det kan vara så att du eller jag, vi har mera benägenhet att se bilder. Ja, men då använder Gud ofta det sättet och det språket och talar till oss. Och när vi får det så ska vi våga fråga, herre, är det här du? Ska det här fram till den jag ber för just nu? Eller ska det här fram till min vän som jag ju bad för nu i bönen när du gav mig den här bilden? Ska jag berätta det för honom här? Eller vill du bara att jag ska be på ett speciellt sätt utifrån det här? Vid ett tillfälle så var vi på ett läger och vi hade sån här förbön på kvällen för lägerdeltagarna. Och en kille kommer och sätter sig hos mig och jag börjar be för honom. Och då får jag en sån där bild bara. Ni vet, bara en liksom ingivelse, som en bild av att han är långt under vattnet och ligger där nere och han kan inte andas. Och så får Gud föra honom upp till ytan och han får luft i lungorna. Det är en fantastisk bild. Och jag bad ut den bara. Rakt av det jag satt med honom. Och han började storgråta. Och det var som att dra ur proppen. Som att någonting slapp. Och det är klart, det var ju en bild som just där och då den helige ande bara ingav att jag skulle be ut för att det skulle hjälpa honom. Att både slappna av och ta emot det Gud vill ge och göra i hans liv. Vi ser det. Andra gånger så är det så att vi helt enkelt, vi känner det. Jag är inte så jätteofta med om det, men det kan nog hända ibland i förbön. En del känner ofta det i förbön när man ber för någon. Man lägger handen på någon, så ber man för ett behov. Och så börjar man plötsligt känna någonting, smärta någonstans. Eller ett tryck över bröstet. Eller en olustkänsla eller något annat. Då kan ofta vara Gud låter oss känna någonting som han vill att vi ska be för att den här personen ska bli fri från det. Och ibland handlar det om att ställa en fråga. Tycker du det, känns det olustigt just nu? Eller känner du obehag? Ja, känner ofta obehag. Och så leder Gud i bönen. Eller så känner du en glädjekänsla. Eller du känner frid som bara kommer över dig. Och det vill jag förmedla. En känsla som Guds ande ger i stunden. Där och då. Som inte bara jag liksom uppbådar. Utan det kommer av den helige ande. Eller att vi säger det. Ibland är det ju så att man börjar be eller man börjar en konversation med någon och man vet inte riktigt. Man känner att man ska säga någonting, men man vet inte vad. Och när man börjar så plötsligt kommer det. Har du varit med om det någon gång? Och ibland använder den helige ande det för att vi inte ska kalkulera så mycket. För att inte jag ska liksom, då fegar jag ur. Nu sa ju Gud något väldigt tydligt här. Det vågar jag inte. Och så fegar vi ur. Och ibland så kommer det först när jag ber eller först när jag säger det så kommer det ur min mun. Och jag tänker på bibelordet som Petrus har i sitt brev där han säger väldigt tydligt: ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledd av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Alltså ibland talar vi ut och det kommer. Låt det vara så också. Låt den helige ande få leda på det viset. Och en fjärde sätt, det är ofta att vi kan höra det. Och jag vet att ni vet, som, precis som jag, att det är inte i första hand en stor basröst från himlen. Där Gud slår på sin stora woofer-låda. Och så är det en sån basröst så hela marken vibrerar. Och vi hör hans röst. Och så vet vi vad han ska säga. Utan ofta är det ju så att det är en liten signal i vår tanke. Vi liksom hör i vårt inre där Gud antyder någonting, säger någonting, viskar något. Och jag måste krypa närmare och så hör jag. Och så är jag inte riktigt säker på, tänk om det inte är Gud. Nej, just det. Tänk om det inte är Gud, vad kan jag göra med det? Jag kan bara gå i tro. Och så ger jag det med öppen hand och så får Gud tala. Jag hör det. Nu ska jag berätta en grej som jag var med om vid ett tillfälle. Jag tyckte den var rätt rolig. Och samtidigt inget alls märkvärdigt. För det var inte så speciellt tilltal egentligen. Det var mer jag som var uppgasad, tror jag. Och ivrig att få höra Gud tala. Jag gick på Stockholm centralstation. Och så ser jag en kändis plötsligt. Så jag säger inte vilken, för det har ingen poäng. Men jag ser en kändis. Och en kändis här triggar oss, eller hur? Det är liksom, det är ju den personen. Tänk om, visst känner jag henne lite grann? Jo, det gör jag. Nej, det gör jag inte. Nej. Men, och jag kände liksom när jag såg henne, Gud vill uppmuntra henne. Men hur då? Liksom jag gick där och bad och så tänkte jag, vet man gick runt och slagade cirklar runt. Och man undrar om de upptäcker den, för man går liksom där och, ja. Och så fick jag någon bild från något reklamgrejs där på centralstationen. Och det var som att den där reklamen blev ett budskap i mig som jag skulle dela till henne. Jag tänkte, men det här är inte klokt. Jag kan ju inte, ska jag gå fram liksom och säga? Jag säger, ja, jag kan ju börja med att säga, jag är pastor. Vet du. Men vänta, det är inte så viktigt. Nej, just det. Inte för en kändis kanske som har varit med om så mycket, nej. Vad ska jag säga då? Ja, och ni vet, det bara snurrar i huvudet. Och till slut så tog jag modet till mig och så gick jag dit och så sa bara, hej, det här kanske låter konstigt, jag är kristen och jag bara tror att Gud vill uppmuntra dig. Och så sa jag det jag skulle säga. Och så sa hon, åh, men tack, vad fint, sa hon. Och liksom bara tog emot det. Och jag gav det med öppen hand bara och så sa jag, ja, det var bara det jag ville säga, så tack så mycket, och så gick jag. Inget utbyte av telefonnummer eller någonting, inte ens en underskrift. Nej, det var tråkigt. Men poängen, jag berättar den både för att det är lite kul och att jag är med om det där väldigt ofta. Varje vecka så profiterar jag för kändisar och sånt. Nej, det gör jag inte. Jag skulle vilja göra det här mycket, mycket oftare faktiskt. Jag längtar efter att det ska fungera ännu tydligare i mitt liv. Men det var så roligt, för det är klart, det var ju stor samling med människor, massor jag inte känner. Det är mycket enklare då. Det är lite svårare när man känner varandra. Men Gud vill tala och Gud vill använda dig och mig på precis det här enkla, väldigt avskalade, väldigt vardagliga, normala sättet. Nu ska jag bara dra ihop, för nu har det gått lång tid här. Ibland, mina vänner, slutligen, så vet vi helt enkelt bara någonting, fast vi inte vet det. Alltså Gud talar till oss om någonting, om någon människa eller situation som vi helt enkelt inte kan veta. Men vi känner tydligt och klart, så här är det. Gud har talat. Jag vet att det är så här. Och så ber vi utifrån det och det visar sig att det är så. Många gånger är det kopplat också till trons gåva som ju ger en frimodighet som är stor och där vi går i tro på vad Gud faktiskt har sagt. Och det här kanske du har varit med om. Det kanske du kommer att få vara med om. Var öppen för det. Att Gud ger dig en visshet om någonting som du inte visste om. Som han vill att du ska gå i tro i. Och använda och bruka för hans rikes skull. För människors befrielse och människors glädjes skull. Till uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Sen står det i Bibeln att vi ska pröva profetierna. Och det är väldigt viktigt. Det är väldigt svårt när det kommer en stark profetia och någon uttalar någonting rakt till dig och man blir liksom tagen på bar gärning eller man tycker att det där stämmer inte alls. Då kräver det en del att ha modet att säga jag är inte säker på att det där är rätt. Men vi måste göra det också. Men också ta emot det när vi får det. Och vissa ord måste bekräftas av fler. Inte bara av en, utan av församlingen eller gemenskapen. Och det är också viktigt. Nu ska vi gå in för landning. Vi kan väl stå upp tillsammans. Jag vill be med oss om att Gud med sin ande ska få komma i vår gemenskap. Och att han ska få tala in i ditt och mitt liv och i församlingen. Och att vi får be om profetians gåva. För jag tror att vi behöver den. Och jag tror att vi faktiskt brukar den. Ganska ofta egentligen. Men vi ser det inte riktigt så. Tänk när vi bara ser det och ger Gud äran för det. Vad händer då? Fantastiskt. Vi ber tillsammans. Helige Ande, tack för att du är här. Tack för den här gudstjänsten som innehåller både hyllningar till mor och nya medlemmar som kommer in. Och vi får också, Herre, hylla dig. Det är därför vi i första hand är samlade här. Helige Ande, jag vill be att du kommer den här stunden. Jag vill be att du i avslutningen av gudstjänsten skulle vara riktigt nära. Jag vill be att du ska komma och låta profetians ande få komma över vår gemenskap. Att profetians ande ska få bo i oss, den helige ande. Och att vi skulle få börja bruka profetians gåva. Till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Jag ber om det, Jesus Kristus. Jag ber att du kommer med din helige ande. Jag skulle vilja just nu att vi är tysta en minut eller så. Och så får Gud tala till dig. Precis som det han vill. Är han tyst så är han tyst och dricker han kaffe med dig. Men om han säger någonting som han vill att du ska ta med dig från den här gudstjänsten. Inte nödvändigtvis säga just här, just nu kanske. Utan som du ska ta med dig. Du kanske ska säga det till någon på kyrkkaffet. Du kanske ska dela det med någon familjemedlem när du kommer hem. Du kanske ska säga det till någon annan vän eller kamrat imorgon. Jag vet inte. Men lyssna och låt Gud tala in i ditt liv. Han kanske helt enkelt bara säger något uppmuntrande till dig just nu. Men låt honom tala. Så vi är tysta. Kom helige ande, tala till oss just nu.